Vi säger välkomna till det 162:a avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladet Kultur som görs i samarbete med Akademikernas A-kassa och fackförbundet Jusek. Vi som sitter här i Malmö musikstudio den här veckan och poddar är jag, Ola Söderholm och Moa Lundqvist och Liv Strömqvist. Hej på er.
Hej, tjena.
Vi kan på förhand be om ursäkt för det här avsnittet. Eller vår ursäkt den här veckan är att Lilla Drevet är more like Lilla Sjukstugan. Jag är sjuk och fullproppad av de där mesiga pillerna som det enda man får köpa utan recept i det här jävla sosselandet. Och Jonathan och hans barn är jättesjuka, så han fick ställa in med kort varsel. Mm. Och Liv fick hoppa in och slänga ihop en grej på 2 sekunder här.
Mm.
Så ska vi ha fler ursäkter i början eller?
Nej.
Ska vi försöka stå?
Försöka stå för man ska ha några ursäkter.
Man ska inte ha det alls.
Nej, det skulle kunna vara att man har det bara om man spelar det bak. Länges, att man får höra det om man verkligen är intresserad.
Ja, just det.
Eller något sånt.
Precis.
Att man ska ge det så lätt en ursäkt.
Nej, det här var det sista vi spelade in kanske. Mm. Folk tror det. Att vi har gjort hela avsnittet. Vi måste ha ett sånt här intro om varför det blev som det blev. Nej, men det är sant. Vi slutar med ursäkterna nu. Det blir säkert ändå helt habilt det här. Vad ska ni prata om den här veckan?
Jag ska prata om oron för krig, kan man väl säga. Den alarmistiska stämningen kring kärnvapen och allmän ångest kring världskrig ska jag prata om.
Ja, jag tänkte prata om trender som jag har märkt i tv-hösten.
Mm, okej. Okay. Det är högt och lågt då på något sätt.
Krig och tv. Och du?
Jag tänkte prata om den här sprickan i borgerligheten.
Ah.
Det har uppstått en spricka på grund av att vissa av allianspartierna fått kalla fötter och inte velat gå vidare och använda den så kallade icke-socialistiska majoriteten i riksdagen.
Just.
Till att krossa dalmasen. Gå vidare med misstroendevotumet mot försvarsminister Peter Hultqvist. För att han då gjorde något, eller inte gjorde något, med den där grejen, med data som var i somras.
Dota.
Ingen fattar, ingen bryr sig.
Men något var det.
Det var något, men det viktiga är inte att det var något, utan det viktiga här är att det finns en så kallad icke-socialistisk majoritet i riksdagen.
Ja.
Och hur man ska förhålla sig till den. För det är få idag som hatar så mycket som moderater hatar.
Mm.
Som marxist-leninister hatar trotskister, hatar moderaterna sina allianskollegor. Ett hat som artikuleras av Svenska Dagbladet ledarskribenten Per Gudmundsson i Godmorgon Världens panel.
Världen är full av idioter. Det är från höger till vänster, upp och ner. De finns överallt. Men jag tycker ändå att de politiskt tenderar att centreras kring Centerpartiet och Liberalerna.
Ouch. Taskigt.
Mm. Ja.
Om man ska lyfta fram några idioter här i världen så är det ändå Centerpartisterna och Liberalerna som är det första man kommer att tänka på.
De allra, allra mest idiotiska.
Men det är det här för att de inte vill fälla regeringen och samarbeta med det.
Mm, det sa han redan i augusti när man bara anade vad som skulle hända.
Mm. Men de har väl känt så ganska länge egentligen kanske.
Ja, det var nu breakade nyheten i torsdags då, att nu händer det.
Försvarsminister Peter Hultqvist kommer att sitta kvar. Liberalerna och Centerpartiet backar från misstroendeförklaringen.
Okej, men det var ju så i somras att det väcktes en misstroendeförklaring mot regeringen. Ni vet hur det kan vara under semestern. Man ledsnar på regeringen. Efter 3 veckor på Peter Havs badshusvagnscamping.
Nu, den första dagen.
Nu väcker vi misstroendevotum. Nej, men skämt åsido.
Ja, det var ju ett skämt.
Nu får det.
Mm.
Ja, nu.
Det är ett bra skämt, det tål att upprepa.
Ja.
Men det här gamla skämtet, det finns en spricka i regeringen. Är det från Lilla Drevet?
Ja, det är mitt bästa skämt i Lilla Drevets historia.
Det handlade om spricka i alliansen.
Just det, att jag drev om att varje fråga är så oviktig, men att man ska rapportera om den. Och så var det så här skämt att det är en spricka. Claes Elfsberg sa det i rapporten, spricka i regeringen i varje frågan.
Mm.
Och jag sa att det, hur var det jag sa? Vad var det jag sa? Så kul. Att det hade varit mera rimligt om nyheten hade varit att han rapporterade spricka i regeringen efter att hans fru genomgått ett jobbig förlossning.
Just det.
Så tror jag det var.
Ja. Det är bra.
Mm.
Bättre
det
när det sa sist.
Spricka i alliansen efter att lilla Birger kom till världen.
Är det någon som vill
kunna ha referensen Birger
Borstor.
Borstor. Eller lilla Elise. Eller vad heter hon? Elsie.
Mm.
Elise eller Elsie, kom ihåg.
Ja, men jag vet, är det någon mer som vill dela med sig av minnen från tiden då Lilla Drevet var roligt? Eller ska jag gå vidare? misstroendevotum mot regeringen. Efter att historien om IT-läckan på Transportstyrelsen uppdagades så väckte alliansen misstroendeförklaringar mot tre ministrar för vad de gjort eller snarare då inte gjort. Infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist. Missförtroendet skulle ju då gå igenom eftersom alliansen tillsammans med Sverigedemokraterna har en majoritet i riksdagen och kan därmed tvinga bort ministrarna. Statsminister Löfven valde då att gå dem till mötes så långt att han gjorde en regeringsutbildning där han sparkade Ygeman och Johansson. Men han sa då att Peter Hultqvist är försvarsminister i min regering. Och han satte väl hela regeringen i pant lite grann. Att han sa att om ni tvingar bort Hultqvist så tvingar ni bort mig. Mm. Eller sa han så?
Ja, men det var väl det. Att då blir det nyval.
Ja, då blir det nyval och kaos.
Det blir kaos och skit. Vill ni verkligen det?
De fyra allianspartierna sa vi är säkra på att Hultqvist måste avgå. Mm. Då sa Löfven, jag förstår ni är säkra, men är ni verkligen superduper dundersäkra? Och då började Centern och Liberalerna darra på manschetten. Ja. Att säkra visst, men ja, superdundersäkra, det vet jag inte om vi kan. Där måste vi få återkomma. Superduper dundersäkra, det var, nu satte du mig på pottkanten här lite grann. Man märkte det redan då, för en, två månader sedan, eller när det var, att Centern och Liberalerna ville ha en väg ut. Mm. Att efter Löfvens presskonferens, då han sa fuck off, ni får inte Hultqvist, så sa Annie Lööf att nej, men missförtroendet kvarstår om det inte framkommer nya uppgifter som kan ändra på det. Vilket var lite konstigt, för alla frågade hela tiden Lööf och Björklund, är ni säkra på att ni måste göra det här misstroendet just nu? Vet ni allt? Ska ni inte invänta vidare granskning? Så linjen var då att det kan inte komma ny information som gör att man bör vänta med misstroendeförklaringen. Men det kan komma ny information som gör att man tar tillbaka den.
Just det.
Och den här informationen som förändrar läget och gör att man inte ska tvinga bort Hultqvist, den informationen har kommit nu, påstår de då. Mm. Så här sa Jan Björklund i Aktuellt.
Kritiken mot Peter Hultqvist var ju att han kände till det här omfattande säkerhetsläckaget på Transportstyrelsen under lång tid utan att informera statsministern och utan att informera regeringens säkerhetspolitiska råd. Men nu har det ju sen framkommit att informationen fanns ju ändå hos statsministerns kansli genom statssekreterare Emma Lennartsson. Och det kom ju fram i slutet av augusti och då fick ju hon avgå, för hon hade haft informationen men inte berättat om det. Och det är klart då förändras ansvarsbilden.
Men samtidigt om man ser på Peter Hultqvists agerande så har han ju då fortfarande inte informerat statsministern trots att den här informationen då ska funnits på annat håll. Moderaterna och Kristdemokraterna menar att det räcker. Varför har du ändrat dig när det gäller synen på Hultqvist?
Det har inte varit helt lätt kommunicerat här.
Nej, det är precis.
Att Hultqvist har gjort lika fel fortfarande, men eftersom Emma Lennartsson också har gjort fel, ja, så är det lugnt.
Precis.
Man kan absolut inte ha en försvarsminister som skiter i rikets säkerhet. Men om statssekreteraren i statsrådsberedningen också skiter i rikets säkerhet, så kan man ha det.
Mm.
En försvarsminister som skiter i rikets säkerhet. Det är det budskapet Jan Björklund och Annie Lööf har försökt kommunicera de här senaste dagarna.
Mm.
Men frågan här är ju då lite, som sagt, hur mycket handlar det här egentligen om att man bryr sig så jävla mycket om själva sakfrågan? Beror sprickan i alliansen på att de är olika mycket upprörda över vad som har hänt med IT-skandalen? Eller beror det på att de är olika mycket frustrerade över att de låter en rödgrön minoritetsregering regera? Att det är det där handlar om. Att de olika allianspartierna är olika mycket bekväma med att använda den så kallade icke-socialistiska majoriteten till att trycka dit de rödgröna.
Mm.
M och KD är bekväma med det. Mm. De vill gärna göra det. Men Centern och Liberalerna, dörrmattor som garanterat sossevälde, finns rösträttens införande. Det var ju därför Moderaterna var emot demokratin, tror jag. De visste att mjäkiga liberaler skulle vara så bra på att skäbla bort även gynnsamma parlamentariska lägen, så det hade krävts inkomstgraderad rösträtt och bara för killar om det skulle bli något regerande.
Mm.
Liberaler, alltid vänsterns favorithöger, och det är ju för att de förlorar.
Mm.
Liberaler tror att det beror på att vänstern tycker att de är coola.
Ja.
Birgitta Olsson bara, jag smälter in på vänsterns fester, för jag har svart hår och färgglada strumpbyxor. Man bara, du lurar ingen, Birgitta. Om du inte var känd skulle alla tro att du var från Säpo. Eller du är bara med. Du är med för att du är en tönt som förlorar. Nej, men jag tänkte på det. Det är lite en parentes. Men att det är speciellt med Sveriges politiska historia. För att det är ju ofta, här är det ofta vänstern som är de som bara kör. Som är de skrupellösa. Att det brukar finnas två sidor i alla länder. Och den ena sidan är en mer maktgalen. och den andra är mer benägen att take the high road och hålla på sina fina principer. Och i typ i USA och Storbritannien och Tyskland med CDU så är det högern som är det här fula, göra vad som helst för att vinna partiet, medan vänstern är mer fair play och blir alltid straffad för det. Men i Sverige har det varit mer så att det är sossarna som fattar att det är en bar fight. Och borgarna tror att det är en gentlemannaboxning. Jag läste en artikel i Liberala nyhetsmagasinet Nu av den före detta folkpartistiska partisekreteraren Johan Jakobsson med rubriken "Därför blev Bertil Ohlin aldrig statsminister." Det är frågan jag funderar på mycket.
Och att berätta den här artikeln.
Varför blev Bertil Ohlin aldrig statsminister? Bertil Ohlin, han var den mest framgångsrika liberala ledaren i efterkrigstiden i Sverige. Mm-hmm. Han ledde Folkpartiet i 23 år, mellan 44 och 67.
Wow.
Men han kunde aldrig bilda regering. Och Jakobsson menar att det som var avgörande för att det blev så var att socialdemokratiska partiledaren Tage Erlander alltid räknade in kommunisternas mandat. Men trots att de var en total taltratt för Stalin då.
Just det.
Men det var det som krävdes för att klamra sig fast vid regeringsmakten. Till exempel efter valet 52 var borgerligheten större än sossarna. Men sossarna fortsatte ändå regera med passivt stöd av kommunisterna.
Men kan det vara att de någonstans själva förstår att de har fel? För det är känt med alliansen. Alltså typ att de vet innerst inne att Sverige skulle bli sämre om de skulle regera. Och det liksom, de kan inte lura sig själva liksom. Alltså de tror inte på det så mycket. Alltså de förstår på något sätt att sossarna kommer göra det bättre.
Mm,
men... Alltså innerst inne så förstår de det.
Det kan man tycka är sympatiskt, men man kan ändå också då förstå Per Gudmundssons perspektiv. Mm. Att man verkligen måste hata sådana allierade.
Alltså man tycker det är jättemysigt att vara med i det partiet, och man gillar det. Och det är kul att gå på mötena. Mm. Men man känner ändå någonstans, det är liksom lite svårt att tro på det fullt ut. Men knälen
men menar inte.
Så menar man inte riktigt ändå. Om någon verkligen skulle säga så här: Annie Lööf, ta bort all arbetsrätt och öppna gränserna. Och vad är det hon vill? Ge jättemycket pengar till psykiskt sjuka barn. Nej, någonting nytt hon har hållit på med.
Mm-hmm.
Men dränk psykiskt sjuka barn med pengar. Och öppna gränserna. Det är de tre grejerna.
Ja, nej men ja, det står så här, citat. Kan man säga att Erlander gjorde fel? Borde han ha avstått från att regera? Borde han ha ingått i en decemberöverenskommelse och tackat nej till kommunisternas stöd? Och överlämnat statsministerposten till Ohlin? Nej, jag tycker inte det. Instinkten att samla stöd för att kunna regera är ett av demokratins fundament. Erlander använde kommunisternas röster när det passade och han satte polisen på dem när det passade. Vill man inte skapa majoriteter för den egna politiken trots att man kan, är man nog för god för att nå inflytande. Det gäller på 50-talet och det gäller idag. Slutcitat. Men det liberalerna gör då, antyder han, är väl det att liberaler de håller på och föreläser om sina frihetliga värderingar. Sen så ser de på det parlamentariska läget och tänker, oj, oj, oj då. Och då så blundar de och håller för öronen och börjar skrika ut sina frihetliga värderingar. Och så tror de att det ska gå att besvärja bort det parlamentariska läget på något sätt. Att man vill inte laga efter läge. Istället vill man då laga efter hur man tycker att läget borde vara. Och det har då Annie Lööf ägnat sig åt nu tills den här obönhörliga kraschen kom. Att decemberöverenskommelsen är död och det finns inga majoriteter i riksdagen där varken Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna ingår. Men Annie Lööf och Jan Björklund har tänkt att det bara ska gå och tänka bort det här på något sätt. Jag vet inte. Jag tycker det är, jag kan tycka det är lite konstigt, för det är väl just att de vet om att det inte blir några fler decemberöverenskommelser. Men jag tänker att de vet väl också om Centern och Liberalerna att de ogillar SD mer än vad de ogillar sossarna.
Mm.
Vet de inte det?
Det borde de veta, kan man tycka.
Det kanske är jag som inte fattar svensk politik. Men borde inte COLs väg nu bara vara det här att, ja, men vi ska vara vågmästare och stödja en S-budget på villkor att de inte har flygskatt.
Mm. Ja, det borde väl det logiska.
Varför de inte lämnar, bara gör det rakt av.
Men är det för att Annie Lööf har sagt för många gånger att hon hatar socialism?
Hon har ju sagt att hon ska äta upp sina skor hellre än att regera med sossarna eller sånt, eller att stödja dem.
Hon har sagt att den verkliga faran i samhället är risksocialister och inte riskkapitalister.
Mm.
Så hon kanske har satt för mycket på spel, så hon kan inte...
Den talepunkten är för bra. För att
jag minns den, Annie. Jag kommer hålla den emot dig.
Det går inte att överge den talepunkten. Nej, men ja, jag vet. Men det är bara att det går inte ihop.
Nej, det gör du inte heller faktiskt.
Jag bara förstår liksom inte hur man kan bara stå och, hoppas att det ska hända något magiskt med det parlamentariska läget.
Nej, det är ju illa när de övergår till magiskt tänkande.
Men, ja, men det kanske är att, de, att hon hatar dem så mycket. Alltså det sägs att det är de som har allra sämst personkemi.
Mm.
Löv och Löfven.
Mm. Jag har också hört.
Och nu har Stefan Löfven stått ganska många gånger och kan inte ge besked. Han säger att vi behöver utreda energibehoven. Vi vet inte vad prognosen ser ut längre fram. Jag har skrivit ut den här långsiktsprognosen som Energimyndigheten tar fram. Du skulle väl kunna läsa den till imorgon? Kan du beskriva det för oss imorgon?
Du kan behålla den där. Och behåll den där. Behåll den där, du.
Du måste ju kunna läsa den.
Jag har läst den där flera gånger kanske än vad du har gjort.
Nej, men du har ju
sagt
att den inte
finns. Den där är en myndighet. Jag pratar om en politisk överenskommelse. Mogna nog att sätta ner vid ett förhandlingsbord och diskutera hur vi ska nå en bred överenskommelse?
Jag vet inte om det är det här handlar om.
Deras dåliga kemi.
Den här tuppfäckningen.
Att de inte kan prata med varandra. Usch, det var obehagligt. Hela Sverige kom bli som sådana barn till sådana skilsmässoföräldrar.
Det kändes inte som det där sexiga bråket i början på en romantisk komedi.
Nej. Mm. Det var ett sånt bråk som man dör inombords av att se eller höra. Sådana som så här, typ, inte kan skiljas av ekonomiska skäl än ihop. Hela barndomen blir så. Mm. Måste vara ihop av något yttre skäl, så det är omöjligt.
Ja, precis. Men det är väl det som kommer hända, kanske. Ja, det är ganska troligt. Och så kommer det vara det här... skulle belägga svenska folket att vi gjorde det här för er skull.
Precis.
Vi vill inte. Ni har förstört våra liv med hur ni har röstat. Ja, men jag vet inte om det här handlar om. Det är den här tuppfäckningen om vem som har läst Energimyndighetens långsiktighetsprognos flest gånger.
Det var jobbigt tycker jag att lyssna på det.
Men såg ni det Aktuellt när Ebba Busch Thor inte ville sitta bredvid Jan Björklund?
Mm.
Det var väldigt roligt. Det var det roligaste jag någonsin hade sett.
Det var
hela mitt liv. Mm.
Det är andra gången de gör så emot Jan Björklund. Det var någon intern kritik för något år sedan då det var någon folkpartist som var så arg på Jan Björklund. Jag menar, jag kommer inte ihåg vad det handlade om, men då var också att vi ska inte debattera mot varandra. Ja. Så blev vi intervjuade en i taget. Men då var det att Jan Björklund satt på en stol bara. Och så klipper de in honom när han bara sitter och tittar in i kameran.
Gör de så mot honom?
Och nu var det igen, fast nu var det att han stod. Ja, men det är just det där. Det känns som att folk som säger att public service liksom är någon slags... vänstervridet, så ser väl det att man får vatten på sin kvarn, att de alltid placerar Jan Björklund i Aktuellt studion, att han bara ska awkward inklippsbild på Jan Björklund,
ja.
Att det är sånt återkommande inslag.
Det är något med att han ser så roligt också, att han ska ha sånt ansiktsuttryck, så det är inget konstigt med det. Nej, det var liksom bättre om man bara hade, nej, jag vet inte, stått liksom lätt lite eller så här, oj det här är lite knäppt eller någonting, men han bara står så här.
Han bara, det här händer varje dag i mitt liv.
Så det är en sån awkward hälsningsgenomgången i Vem vet mest. Om Björklund hade inte varit bra på det.
Jag lyssnade faktiskt på förra veckans Lilla Drevet, där jag inte var med.
Nej.
Och då pratade du om Biggest Loser VIP.
Ja, precis. Mm. En del av utbudet i höst.
Just det, som jag också har tittat på.
Ja.
Och du pratade då om att programmet är så fruktansvärt sorgligt.
Ja, vemodigt.
Otroligt. Super sorgligt. Har du verkligen med? Alltså det är ett riktigt, riktigt tungt program.
Ja, man får ont i kroppen av sorg.
Precis. Mm. Jag tänker liksom att det är en del av en större trend som jag tycker jag har sett på sista tiden, som är att liksom de kommersiella kanalerna, som vi brukar säga är de så här ytliga, glättiga kanalerna, att de liksom har börjat bli de som står för den riktigt sjuka svärtan och socialrealismen under tv-hösten.
Mm.
Man tror ju, eller hur, att det ska vara så SVT och P1 och sånt som ska ta upp, så här, skildra så här fruktansvärda människoöden, samhällets olycksbarn, hemsk verklighet och så vidare.
Ja.
Men istället så tycker jag att man kan säga att både P1 och SVT har börjat liksom gå mer mot att så här, hålla på och skildra olika framgångssagor eller ändå liksom ha en positiv twist. Alltså de kan ha med svärta, men sen ska det liksom vändas och bli liksom en härlig framgångssaga.
Ja.
Totala paradexemplet är ju Sommar i P1.
Precis. Det vänds ju alltid någonstans där efter den värsta punkten i människans liv.
Precis.
Så blev det bra sen.
Exakt.
Om man fick sommarprata.
Väldigt typiskt sommarprat är ju till exempel ja, men som typ så här, Mette Rode Sundström, som sommarpratade för några år sedan. Hon är vd på auktionssajten Laurits.com. Och hon berättar då i sommarpratet till exempel att förr så berättade hon så här att hennes livskamrat avled av lungcancer. Hon mår jättedåligt av det. Flyttar hem till sina föräldrar, bara ligger och sörjer så här i deras säng. Jättehemsk del då av sommarpratet. Men sen hittar hon sitt drömboende som är då ett gammalt stationshus in till en jättemysig ridskola. Sen blir hon ihop med grundaren till Laurits, auktionssajten Laurits.com. Får två underbara barn som hon älskar från månen och tillbaka. Eller till månen och tillbaka, hur man säger. Hon blir sen vd för auktionssajten Laurits och ökade deras omsättning med 1 miljard på 10 år.
Wow.
Manövrerade hon ut sin partner?
Jag tror att han grundade den.
Mm-hmm.
Men nej, jag tror att man hade ett underbart förhållande och... Mm. Jag tror inte att det kom en ny sån dipp som är så här. Sen manövrerade jag ut min partner. Vi hade en fruktansvärd vårdnadstvist.
Mm.
Nej, men det jag menar att man får liksom aldrig höra den här berättelsen så här. Min livskamrat dog i lungcancer. Jag flyttade hem till mina föräldrar. Sen repade mig aldrig.
Nej.
Utan blev långtidssjukskriven. Förtidspensionär. Kommer aldrig mer att bli glad. Sommar.
Ja, jag hade inte blivit så jävla glad av att ha en jävla auktionssajt. Fattar inte vad det är för jävla framgångssaga.
Du skulle inte känna att de blev vd för en auktionssajt skulle inte läka om din livskamrat dog i lungcancer. För dig är inte det hugget som stucket.
Ja, men jag går ju in på jobbet varje dag så sitter jag liksom och webbar på min auktionssajt. Så att efter regn kommer solsken. Jag håller på att lägga upp nya auktioner.
Det är tydligt att du inte har varit inne på den här auktionssajten.
Ja, jag vet för inte vad jag pratar om. Jag tänker att man är webbmaster på Blocket ungefär. Men det är exakt som det här är.
Nej, du kan tänka dig att du bara sitter och tittar på jättevackra bilder från den gamla ekskåp från 1700-talet. Jag förstår den verkligen. 100%.
Okej.
Titta på så antika smycken hela dagen. Bara sitta och scrolla så här gamla smaragdringar.
Man kan dränka sin partner för mindre.
Absolut.
Om man får byta mot det.
Precis, men de allra flesta människorna i samhället har ju inte liksom turen att bli vd på en auktionssajt efter en sån sak händer.
Nej.
Utan väldigt många historier får man aldrig höra. Även om de är vanliga, typ en sån här historia. Jag gick i skolan, ingen trodde på mig, ingen lärare trodde på mig, jag hade inga kompisar. Och sen fortsatte det bara så. Jag fick aldrig något riktigt jobb. Jag hittade aldrig vad jag ville syssla med. Jag har aldrig kommit in i samhället. Det var ett sår som aldrig gick att läka för att det hade varit för jobbigt.
Mm.
Sommar.
Det var ett ovanligt sommarprat.
Jag var en invandrare som kom till Sverige med två tomma händer och en dröm. Och kom aldrig in på svensk arbetsmarknad. Sommar.
Ja, de skulle kanske kunna blanda upp med några sådana, så det var intressantare. Men det de har gjort, alltså, de har ju ibland låter med folk som är döende sommarprat i alla fall.
Mm. Det är sant.
Christian Falk och han är Sugar Plum Fairy.
Just det.
Så
det är i alla fall någonting.
Mm.
Kanske.
Absolut.
Ifall det här svärtan som du eftersöker.
Mm. Men det jag tycker att man ser, det är då liksom att kommersiella kanaler har liksom fyllt tomrummet och tagit på sig och skildrar de här riktigt tunga människorna. Människorna som handlar just om sår som aldrig läker, sorg som aldrig slutar göra ont, sjukdom som inte går att bota, olycklig kärlek som aldrig går över. Den typen av problem.
Är inte det lite att det är mycket svärta och svart socialrealism fast ofrivilligt? Jag menar att Biggest Loser VIP hade velat ha sommar i P1s öden. Men på grund av deras oförmåga att liksom rekrytera så blir det den från Farmen som heter Janne, men inte den kändaste Janne som har varit med i Farmen. Den näst kändaste som heter Janne som har varit med i Farmen som får vara med. Och då blir det lite mörkare automatiskt.
Det tror jag absolut inte.
Nej, okay.
Utan tvärtom så är det de som har bestämt sig för att visa en sannare bild av verkligheten. Lite så som liksom när så proggrörelsen på 70-talet kom och plötsligt skulle göra såna barnböcker som så här, mamma, när mamma är på jobbet. Och så var det barn som svartvit barnbok om ett barn vars mamma jobbar på fabrik och han fick typ göra sina egna mackor till sig själv. För mamma kom hem från efter mörkrets inbrott och han typ satt, det var så här fruktansvärda bilder. När han satt och åt sin egen kvällsmat. Och sen var det så här, mamma måste gå jättetidigt och komma hem jättesent och vara ensamstående och jobba vid ett löpande band. Jag tror att den heter När mamma jobbar eller sånt, eller Mamma går till jobbet.
Mm.
Nej, men jag tycker det är så ganska intressant. Jag pratade faktiskt med en kompis till mig som är psykolog och hon pratade om, just nu pratade om sådana saker som Biggest Loser och VIP, för det programmet går ut på att folk ska liksom, människor som har övervikt och liksom en ohälsosam livsstil och så, att man ska så här, ändra livsstil för att bli smal och hälsosam. Alltså det stämmer ju att man måste så här ändra livsstil.
Mm.
Men grejen är att det finns liksom inga egentligen så här vetenskapliga bevis för att det går att ändra livsstil. Alltså typ så här, de har typ haft en, det finns liksom till exempel en diskussion ifall det är så här rätt att så här remittera, för det finns så här, man kan gå så här kognitiv beteendeterapi för att ändra sin livsstil om man äter väldigt ohälsosamt och aldrig idrottar och så. Men grejen är att de har väldigt så här dåliga resultat. Alltså poängen är att det går liksom inte riktigt att ändra livsstil.
Det går inte att gå ner i vikt.
Alltså det går kanske för enskilda människor, men liksom har du typ grundlagt en viss livsstil och så kanske du har så här vissa förutsättningar som är så väldigt svåra att ändra på.
Mm-hmm.
Alltså så det är nästan kanske oetiskt av läkare att säga så här, går den här liksom livsstilsförändrande liksom terapin så kommer du att liksom gå ner i vikt, därför att det har väldigt dåliga resultat.
Mm.
Alltså att det är jättesvårt att ändra så här livsstil på lång sikt.
Mm.
Så liksom egentligen kanske man borde jobba på ett annat sätt då, till exempel genom att så här, överviktig kanske inte ska diskrimineras i samhället. Eller så förstår du vad jag menar, liksom bara göra något annat, liksom att man ska känna sig bättre på andra sätt och så. Därför att det liksom kanske inte, alltså om man bara tittar på resultat eller evidens liksom av så här.
Men är det inte att man ska grundlägga livsstil kanske tidigt och sånt? För att jag menar, övervikt ändras ju ändå på ett samhällsplan över tid, att den kan öka och minska ju olika samhällen historiskt och så.
Jo, men precis. Så det handlar liksom att om du har liksom grundlagt väldigt dåliga vanor så kanske de vanorna är för svåra att ändra.
Men det är det som är så svårt att ändra på, att folk kan inte ändra på sina vanor.
Ja, att det liksom är en för stor förändring kanske om man är lite äldre och har en väldigt grundlagd vana och liksom inte är van att äta vissa saker, så är det liksom för svårt att lära sig att äta något annat och så.
Mm.
Och det är ju väldigt bra om tv då skulle kunna spegla det. Att det inte går att ändra livsstil. Eller hur? En mer sann berättelse om människans förutsättningar, livet och så vidare. Och då är det då de kommersiella kanalerna som har tagit på sig rollen att skildra dessa människor. Det är det jag menar. I Biggest Loser VIP då till exempel så deltar till exempel Camilla Henemark. Hon hade ju då en popstjärnekarriär i Army of Lovers på 90-talet. Men efter det, att hon hade den där internationella popstjärnekarriären, så har hon haft liksom jättemånga år av så här ganska allvarlig så psykisk ohälsa.
Mm.
Vet alla vi som har läst hennes självbiografi, Det ljuva livet. Hon har liksom periodvis levt så här ganska mycket utanför samhället, inte kunnat ha en bostad, liksom inte kunnat ha ett jobb och så vidare. Levt ganska tufft liv på grund av psykisk ohälsa. Men sen gjorde hon en comeback omkring 2014.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Den 2015 hon med Let's Dance, Army of Lovers återförenas och så vidare. Och sen uppträdde Army of Lovers på Melodifestivalen 2013.
Ja, just det.
Men dagen efter så blev Camilla Henemark sparkad ur bandet av Alexander Bard.
Mm.
Och sen dess har man liksom inte hört någonting nästan av Camilla. Vi kan höra när hon berättar om liksom vad som hände efter den här comebacken.
Egentligen tror jag allting började efter Melodifestivalen 2013. Allting hade gått så bra och jag var på väg mot succé-comeback. Men istället vändes allt till ett stort svek. Då la jag mig hemma i sängen och bara ville slicka såren. Så kom jag bara inte ur sängen. Och sen, jag blev isolerad, folk hörde inte av sig. Det var en extrem skillnad på bara några dagar. Och jag hamnade i ett chocktillstånd som varade typ i 2-3 månader. Depression kan leda till övervikt, fetma och osunt leverne. Det hänger ihop, det kommer ifrån skallen från början. Och när man är deprimerad så vill man inte röra sig. Man känner sig oskyddad på kroppen och blir på något sätt, man vill bara krypa in i ett skal. Och vid det laget hade jag på något sätt krypit in i min puppa, låg i fosterställning, skaffade mig ett diskbrock. Så bara var för att jag inte rörde mig. Man slutar sköta hygien. Jag bara kedjar fast mig vid tv-apparaten och sängen. Och jag har precis rest mig upp.
Det var 4 år sedan.
Det är tungt.
Det är liksom upplagt då. Om det hade varit de här vidriga, ytliga kanalerna som P1 och SVT. Om de hade gjort det här. Då hade det varit upplagt för så här. Först var det så här, men gissa vad som hände. Hon blev jättesmal. Hon bara började äta något annat. Hennes liv vände. Hon gjorde comeback. Alla som inte trott på henne fick ångra sig. Men vad hände då i Biggest Loser VIP? Vi kan höra Runar Sögaard berätta hur det går för Camilla.
Men hon hänger inte så mycket med någon. Hon har ju ont i hjärta, hon har ju ont överallt. Och hon ligger och äter på köksgolvet. Och det är ju 7 bedrövelser och 8 sorger. Så att, det är inte den person som jag hänger mest med. Det är absolut inte.
Allt det där hon beskrev. Och sen får man inte hänga med Runar heller. Men så låg hon åt på golvet eller?
Okay. Hon orkar inte. Det är för jävla pissigt.
Ja, det är väldigt, ja, men det verkar jättemörkt där.
Det är skitmörkt.
Det är mina fördomar om TV4 Sverige. Ja. Jag kommer på skam.
Det är som den onda tvillingen till Stjärnorna på slottet.
Vilket slåser VIP inte intresserad av att sprida några jävla nyliberala lögner om att det går att omskapa sig själv bara man vill. Utan de vill istället visa hur fruktansvärd verkligheten är. Mm. Hur svårt det är att vara en människa. Camilla kommer inte att bli frisk. Hon kommer inte att bli smal. Hon kommer inte att få några nya vänner.
Det tråkiga var att jag kom hit för att på något sätt försöka närma mig ett gym. Och försöka tycka om den miljön och den inställningen till att träna. Och nu känner jag tvärtom. Jag känner faktiskt att jag aldrig vill gå in i ett gym hela mitt liv nu mer.
Gud. Vad åkte hon ut i programmet? Eller?
Alltså i inspelande stund så har hon faktiskt inte åkt ut. Så att det kan komma en vändning i och för sig. Fast jag tror faktiskt inte det. Utan jag tror istället att det kommer visa på ett intressant sätt på ett mycket, mycket, mycket mer intressant sätt hur det är att leva och hur det kan vara.
I senkapitalismen. Kommer de ha med en sociolog i programmet också då som frikänner individen från ansvar och säger att det här handlar om ett systemfel i vårt samhälle?
Jag tänker att jag kan ha den rollen här i Lilla Drevet. Och ha liksom en parallell grej. Men det är väl självklart att det inte är hennes fel. För det första så fattar inte jag att kungen har kommit undan. Alltså, vi betalar ändå skatt till kungahuset, apanage. Varför går inte en del av apanaget till Camilla Henemark? Så har det alltid varit i alla tider. Alla kungar har haft stora slott till sina mätresser och så vidare. Så att varför bygger vi inte ett, har inte bara att ge henne ett slott? Det ligger jättemånga som de inte bor i. Där hon kan bo.
Absolut. Det tycker jag låter rimligt.
Som skattebetalare så är jag så jävla upprörd över det här sjukt dåliga användandet av mina skattepengar.
Det är fruktansvärt.
Visst är det fruktansvärt? Varför har hon inte bara ett litet lustslott?
Varför måste hon åka till Ekolsunds slott och vara med i Biggest Loser? Det är ett vidrigt samhälle.
Hon borde äga Ekolsunds slott, vad fan det heter.
Ja.
De borde bara vara där och hälsa på.
Håller med.
Och absolut inte behöva träna, herregud.
Nej,
det är kan inte träna, för det är för tråkigt. Det är det som är verkligheten. Det går inte att träna.
Det är omöjligt faktiskt.
Det är omöjligt. Okej, jag tänkte bara säga att det finns ett annat exempel. Det är TV-programmet Wahlgrens värld. i den nya säsongen av Valgens värld, i första säsongen, första avsnittet av första säsongen, så får vi reda på att dottern i familjen, Bianca Ingrosso, att hennes pojkvän Filipp har gjort slut med henne.
Alltså Filipp är ju den bästa killen jag träffat i hela mitt liv. Så att jag trodde aldrig att den personen som älskade mig mest av allt skulle lämna mig.
Och då så pratar hon med sin mamma, Pernilla Wahlgren, sångerskan Pernilla Wahlgren, om så här, hur går man vidare efter en sån här sak? Hon fattar inte så här, hur ska man kunna gå vidare?
Så jag fattar inte hur folk går vidare.
Nej, men det är därför jag tror mig, jag förstår ju dig.
Men vadå, du har ju liksom mått dåligt i 10 år.
Ja, men det är det där jäkla hjärtat när det blir krossat liksom. När man blir lämnad och man inte riktigt förstår och inte vill någonting annat än att det ska bli bra.
För att Pernilla Wahlgren har då varit med om själv att bli lämnad för 10 år sedan.
Mm-hmm.
Och då är det så här att efter det så har hon liksom inte träffat någon ny. Och det har inte gått över.
Nej, just
och det, jag ryser.
Ja, men det kanske var så. Alltså förlåt, men så för närmast den här fruktansvara sanningen. Det kanske var så att så här, det var hennes livs stora kärlek. Så, men hon kommer aldrig att träffa någon som hon kan tycka om så mycket. Men förlåt, vi måste våga gå dit och säga att det kan vara så. Mm. Så han kanske kommer vara ledsen för det resten av sitt liv.
Mm. Och i kommersiell tv så får det bara vara så.
Exakt.
Då får verkligheten bara vara så.
Precis, då får det bara vara så. Då har man inte på med en sån vidrig, nyliberal, så här, psykologiserande samtid där det anses vara liksom en psykisk sjukdom att så här, vara ledsen för någonting och så vidare. Utan här är det bara så här, det går inte att lösa med någon jävla samtalscoach. Och det går inte bara att ta tag i sig själv, utan det kanske bara är så. Pernilla ger också Bianca ett råd här. Vad då för råd?
Ja, men i och med att jag verkligen har haft riktig hjärtesorg och vet exakt vad hon går igenom nu. Ja, så får jag hoppas att jag kan hjälpa henne genom att bara finnas där och... Och just att jag inte säger det, men det går över. Och det, tiden läcker alla sår, utan... Tvärtom att jag kanske säger att det gör skitont.
Nu kanske det är lite sjukt av att Bianca är så här 23 typ. Ja. Mm. Och då kanske det ändå, man kanske skulle kunna tänka sig att det finns en möjlighet att hon träffar en annan kille. Hon är ändå typ så Sveriges snyggaste 23 år. Och så vidare. Men Pernilla, ja. I Pernillas värld, jag bara tycker det är fint att Pernillas erfarenhet får skildras.
Mm.
Den finns också. Och den är så här, det blev inte bra. Någonsin.
Just det. Och nu vill Pernilla att Bianca ska vara med. Nu ska vi vara bittra tjejgänget.
Mamma och
som bara pratar om att alla killar är vidriga. Och vi kommer aldrig träffa någon kille.
Nej, men de säger absolut inte
varken
att...
du eller jag.
De säger inte att alla killar är vidriga. De säger ju något ännu värre som är så här. Han är den bästa killen som fanns. Mm. Men han vill inte ha mig. Mm. Punkt.
Emilio Ingrosso.
Det finns
eller?
Inget. Nej, det, jag tror inte hon pratar om, Theos pappa, den här polisen Joakim Lennholm, vad fan heter, som hon var ihop med efter Emilio Ingrosso. Mm. Och han var ju så här, då enligt Kvällspressen hela tiden otrogen mot henne.
Mm-hmm.
Men i alla fall, så då blev hon så här nedbruten. Och i en helt vanlig framgångsdramaturgi så skulle det vara så här, men sen så här, reste hon sig upp och klarade och repade sig för det. Men ibland kanske hon blir så nedbruten av en sån grej så att det tar jättelång tid att repa sig. Och hon kanske aldrig repar sig. Nej, men förlåt. Vi måste våga närma oss det.
Jag står inte ut med att det ska vara så här. Jag kräver att alla såna 47-åriga slagersångerskor ska vara ihop med 24-åriga dansare som Laila Bagge. Så att jag får känna den här revenge-grejen.
Jag vill veta att hon ska träffa en silver fox om i alla fall 10 år. Som hon blir lyckligare än någonsin med. Snälla gud.
Men de andra berättelserna finns också.
Mm.
Och de kan det kanske vara fint att höra ibland. Tack, kanal 5.
Vad händer om du blir av med jobbet och är med i A-kassan och snedsträck eller facket? Är du med i Akademikernas A-kassa så inleds perioden utan jobb med 7 karensdagar då du får 0 kronor. Sen är det 100 dagar med 910 kronor om dagen. Det är alltså 80% av lönen upp till 25 000 kronor. Därefter kommer 200 dagar där den maximala dagpenningen är 760 kronor. Och det är fler dagar om du har barn under 18 år. Det är mycket siffror, så det kanske är enklare om ni går in på akademikernas.se och skaffar er en egen översikt. Där kan ni också läsa om att det kan vara en bra idé att gå med redan som studenter, eftersom ni kan bli berättigade till en ganska rejäl ersättning bara genom sommarjobbande och extrajobbande under studietiden. Att vara med i Akademikernas A-kassa kostar endast 100 kronor i månaden, och det är för dig som är eller är på väg att bli akademiker. Vi sponsras också av fackförbundet Jusek. Är du eller på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare, ska du gå med i Jusek. Då får du bland annat del av Juseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Jusek kostar 351 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem, då lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket. Tar du steget att gå med i Akademikernas A-kassa och snedsträckade fackförbundet Jusek tack vare den här podden, så kan du gärna meddela A-kassan eller facket det. Du kan också skriva om det i sociala medier under hashtag Lilla Drevet.
Det är ju mycket prat om krig och sånt här just nu. Det är den här militärövningen dels, som Nanna pratade om förra veckan.
Aurora.
Precis. Och sen så är det ju Nordkoreas kärnvapen då, och robottest och sånt här. Det finns en rädsla i luften. För att det skulle kunna råka bli krig igen, världskrig och sånt där. Och att, vad ska vi göra då? Vi har de här killarna, militären, de får åka till Gotland, göra en mänsklig sköld. Vad har vi sen? Folk är nervösa.
Det är väldigt vagt det där alltid, tycker jag, med Gotland också.
Ja, det nämns, men man vet inte.
Alla förstår att det är så viktigt.
Ja.
Eller man bara håller med. Ja. Gotland är ju nyckeln till mycket. Men
till
det är väldigt, jag förstår inte vem som egentligen har fackkunskap för att kunna göra den bedömningen.
Nej.
Varför Gotland är viktigt. Men,
det är ett oklart läge, men det är ett spänt läge. Och Nordkorea, massa bilder från Nordkorea där de massa farbröder står och skjuter upp robotar, och man vet att det är oroligt. Och det är alarmistisk stämning ändå kring detta ju. För det är läskigt med krig.
Mm, verkligen.
Frågar man sig, behöver vi vara rädda för krig och kärnvapen? Svaret är nej. Mm. Det är naivt. Okay. Kärnvapenkrig är lite av en kopp kamomillte i jämförelse med vad som verkligen är i görningen. Och det är alltså då någonting mycket värre än kärnvapenkrig och allt det andra. Krigsföring med artificiell intelligens.
Aha.
Är vad som väntar. Och jag är inte glad att vara den som behöver berätta detta för er då. Men alltså, kärnvapenkrig är en snuttefilt om man jämför med vad som skulle kunna ske i framtiden. Mm-hmm. Det som är artificiell intelligens då, det är ju att man lär maskiner att känna igen mönster, maskininlärning, och sen så kan en dator ta del av en bit information upprepade gånger med en tillhörande förklaring, och sen så kan datorn lära sig att identifiera mönster och komma på egna saker, till exempel, som är de smartaste.
Mm-hmm.
Alltså smart teknologi som kan börja ta egna beslut.
Mm.
Man har inte känslor eller något sånt som vissa filmer skulle få det att verka som. Men de kan liksom effektivisera olika mönster och göra det mycket bättre än människor, massa grejer.
Mm-hmm. Så de ska kunna känna igen deltagare av en viss etnisk grupp och slakta dem?
De kan göra vad som helst, skulle de kunna göra.
Okej.
Okay. Det är faktiskt ganska mycket snack om artificiell intelligens, för att det är liksom, det går. I de flesta branscher så håller det på att utvecklas teknologiskt, så att det kan ersätta jättemycket jobb och sånt där. Mm. Men fortfarande när det kommer till krig så känns det lite som att det är hokus pokus. Det låter ju lite konstigt, tycker jag personligen.
Mm.
Mörda robotar och det känns ju
skulle
inte.
Skulle det inte vara bra ifall man också måltavlorna var artificiell intelligens? Alltså att man liksom bara fick kriga med robotar och att människor inte liksom deltog i krig, utan att man hade sådana krig med.
Men så är det väl lite grann med, i alla fall från ena sidan, att man håller på med drönare bara som fjärrstyrs.
Det skulle vara bra ifall man kunde liksom komma överens om att vi också bara dödar liksom era robotar.
Ska man ha en annan planet där man har de krigen?
Ja, eller så kan vi kolla på tv någonstans, så kan vi vara på ett annat ställe och styra dem. Och så ser vi vem som vinner.
Det är en jättebra idé, tycker jag, personligen.
Men det här är ju också då att det inte bara, alltså att det är robotar som utför liksom själva krigandet på slagfältet, men här är också då att generalen är artificiell intelligens.
Skulle kunna vara.
Ja, eller.
Precis, och det är liksom, det håller ju på att utvecklas just nu, och Vladimir Putin sa nyligen i september, då höll han ett tal på en vetenskapsdag, och då sa han så här att det land som kommer liksom leda inom den här sfären är det land som kommer dominera världen. Mm. Och sen sa han, det vill ju inte jag ska hända. Att ett enda land dominerar hela världen så. Mm. Men det finns en risk, sa han. Eller att det kommer bli så. Och Kina har nyligen gått ut och liksom deklarerat att de kommer år 2030 så kommer de vara världsledande när det kommer till artificiell intelligensteknologi. Och de håller även på att testa det i olika krigsföring, hur man kan ha det. Eller det gör ju flera länder nu. Mm-hmm. De kollar in det, hur kan man använda det? Det finns så här redan robotar som man kan ha vid gränser som känner igen rörelsemönster och skjuter. Fast i nuläget så måste en människa godkänna att en robot den skjuter ihjäl någon.
Mm.
Men rent potentiellt skulle den kunna göra det bara.
Men det är väl det som är gränsen liksom, när det är människor som slutar godkänna saker. Det är väl det som är den läskiga gränsen.
Precis, och den här killen Elon Musk, rymd- och elbilskillen och massa andra sådana tech-killar från Silicon Valley, de har skrivit till FN. Skrivit under någon slags brev och skrivit, ni måste se till att redan nu försöka reglera så att man inte kan få ha autonoma krigsrobotar. Jag tror att man kallar det autonoma då, för att då skulle de ta egna beslut om robotarna. Mm-hmm. För att de menar då att om det används så kommer det få, liksom, vi kan inte förutse vilka konsekvenser det kan få. De robotarna kan ju då göra egna saker och gör det mycket, mycket snabbare än människor någonsin kan. Så är jätteläskigt. Så vi kommer i framtiden, vi kommer drömma om ett kärnvapenkrig. Vi kommer sentimentalt tänka, tänk om man kunde få ha ett gammalt, heligt kärnvapenkrig där vi bara dog så. Kommer vi drömma om. Vi kommer ha. Men, det är mycket värre hotet som är jätteläskiga robotar som tar snabba egna beslut.
Men det ena utesluter inte det andra, eller? Kan inte AI sätta igång ett kärnvapenkrig då?
Det skulle de kunna också, absolut.
Det är obehagligt att tycka när någon är bara så lite snabbare och lite typ längre än en människa och kan hoppa bara lite högre och liksom röra sig. Det är läskigare än någon som är mycket, mycket, mycket större.
Ja.
Att det bara är så pyttelite snabbare än en människa. Det är väldigt obehagligt med det.
Läskigt. Jätteläskigt.
Men
är det så du ser framför dig AI när du hör om det? Att det är ganska människolika robotar som är ett par decimeter längre än dig.
Och rör sig. Och som har knivar typ, i båda händerna. Och hoppar fram så lite högt på gatan.
Mm.
Och hackar folk i små bitar. Det är eget initiativ.
För att de bara, det här blir mest effektivt. Det är en fruktansvärd dystopi.
Det är ett stringent samtal om AI.
Så här pratar de i Silicon Valley just nu också. De bara, tänk när de kommer och de har knivar.
Jag tänkte bara, vad är läskigt att tänka på att det skulle vara så.
Mm, mm.
Jätteläskigt.
Jag tycker inte det verkar så läskigt att det kommer en drönare in i ens lägenhet och bara dödar en så. Alltså det tycker jag faktiskt blir bättre än att köra på krig. Förlåt, men jag tycker det verkar väldigt jobbigt att bli dödad av ett atom. Eller att man så här långsamt dör av någon sån... Alltså få cancer som långsamt utvecklas.
Det verkar väldigt smärtsamt faktiskt. Mm. Men i alla fall, AI händer överallt. Och även inom krigsområdet då. Men hur ligger vi till i Sverige, frågar man sig själv. Prioriteras den här teknologin och så vidare? Det gör den säkert, jag vet inte. Men i ljuset av Transportstyrelse-gate, där några 40-talister hade en sån stresshalsbränna och råkade slänga bort rikets säkerhet till Rumänien, eller vad de gjorde, så är man ju inte helt lugn.
Nej.
När det kommer just till det här med IT och data.
Mm.
Och teknologi och allt det här. Jag har letat efter en strimma hopp, efter ett tecken på att vårt land håller på med det här och inte bara liksom försöka avgöra om det är bra eller inte och ha oss som kärnvapenspetsförråd för NATO. Utan jag har letat, pratar de om AI och det här då, som de här andra stora bossarna håller på med. Tack Gud har jag upptäckt att AI faktiskt diskuteras och framtiden för vårt samhälle hanteras. Faktiskt.
Mm-hmm.
Jag har inte hittat så mycket då just när det gäller försvarsdepartementet. Men däremot inom offentlig sektor skitmycket om AI.
Mm-hmm.
Är lite överraskande faktiskt att det är där framtidens teknologi
finns. Men kan man också ha liksom en god AI?
Absolut.
En god
snäll robot.
Men är det AI inom offentlig sektor som ska jobba med välfärd typ då?
Ja, det, precis. Det handlar ju mer om sådana saker då. Men det handlar ändå om AI. Varje år så hålls det i Göteborg en mässa som heter Kvalitetsmässan. Som är jag tror att det är Europas största mässa som handlar om hur man utvecklar kanske olika saker inom offentlig sektor.
Mm-hmm.
Det är föreläsningar, alla ses och träffas och har konferens och äter lunch och allt det här. Och så pratar man om hur ska vi utveckla det här. I år är temat det nya Sverige och det är 3 dagars föreläsningar och konferens i Göteborg. Nu i höst alltså. Och där så kommer frågan om AI stötas och blötas tydligen. För det är det nya nu. Det är verkligen, verkligen på tapeten. Och nu är det här då specifikt inom offentlig sektor. Men jag tänker att förhoppningsvis kommer vi kunna ta nytta av det sen då. Även när det blir krig mellan olika AI-robotar. För det här är, det är massa olika toppolitiker som är och talar på kvalitetsmässan. Anders Borg. Kommer vara där. Och det här är vad han kommer prata om.
Digitalisering, big data, robotar.
Big data, om ni förstår vad jag menar.
Och det här går igen. Det är en kille som entreprenör och föreläsare. Per Mosseby. Per Mosseby. Han kommer prata om följande.
Den 14-16 november i år är det dags för kvalitetsmässan i Göteborg, som är Europas största konferens för verksamhets- och samhällsutveckling. Jag kommer leda 3 seminarium som handlar om artificiell intelligens, AI, hur det kommer påverka Sverige och vilka möjligheter och fallgropar som den nya tekniken för med sig.
Visst blir man trygg? Det kommer samtalas om AI av alla olika, alltså de flesta som är med då på temat Det nya Sverige kommer prata om de här sakerna. Vi har även Per Schlingmann som kommer dit och han kommer prata om detta.
Alla är gamla nya moderatorn.
Hur påverkas vi, kommuner, myndigheter, regioner, landsting av digitalisering, urbanisering, globalisering? Vad är det som händer?
Det är brett, är det ju. Ja. Och som sagt så är det väldigt svårt att förstå allt det här med IT och AI och globalisering och allt det här. Men här kommer alltså massa människor i Sverige mötas och diskutera och föreläsa om robotarna och digitaliseringen och globaliseringen. Och sen tänker jag mig då att vi kommer... De kommer ju kultivera massvis med kunskap om hur de här... Hur den här teknologin ser ut då. Som sagt, specifikt inom offentlig sektor. Hur man kan ha digital vård och sånt kommer det vara mycket. Och Clara Henry ska vara där och prata om hur det är att vara en YouTuber. För att de ska prata om kommunikation.
Luddig mässa. Här, vad heter det? Så här, verksamhetsmässan eller utvecklingsmässan.
Kvalitetsmässan.
Och här håller vi på med utveckling och
framtid.
Mycket som hjärndön musak och säga klyschor över. Alla tänker bara visa kuken nu, Anders. Jag orkar inte mer.
Men han kan bygga en sån... alltså, om man vill vara jättefull någon gång då och visa kuken för folk sånt och skrika, så skulle man kunna göra det för artificiell intelligens istället. Alltså för
Absolut.
Robotar. Så skulle man inte skada riktiga människor.
Jag tror att allt sånt kommer de ta upp på kvalitetsmässan.
De kommer ha en hel skärgårdsö med bara någon slags hubbotar och sen så går Anders Borg runt och visar kuken för dem.
Exakt, och så kan de liksom reagera själva så att det inte heller blir så här att någon människa behöver bestämma hur de ska reagera, utan att de kan reagera liksom...
Ja, high five. För att Anders Borg var så skön.
De kanske gör high five.
Vi vet inte vad de kommer göra.
Mm. Exakt.
Där på kvalitetsmässan kommer det här och jag menar, ja, Clara Henry och Per Schlingmann och alla de här kommer prata om detta med teknologin. Så, att, så jag tror att det är helt lugnt. Vi kommer, när det blir AI-krig, då kommer våra YouTubers kommer få vara diplomater i den här nya framtidsvärlden. Mm-hmm. Och kommunicera, för att det är de kan kommunicera via internet då. För att de är YouTubers. Så de kommer kanske få ta kommunikationen och jag vet inte, våra robotar kan skriva ut recept och liknande. Jag tror att det är lugnt.
Men i alla fall, om man ska sammanfatta, att det är på väg att skapas en slags välja läskiga vapensystem som bygger på AI.
Mm.
Men Clara Henry ska komma till kvalitetsmässan.
Exakt.
Och, just det. Jag kan påminna om att jag ska köra stand-up i november, Ola Söderholm-turnén, olasöderholm.se. Jag kommer till Gävle 9 november, Örebro 10 november, så det är extrainsatt föreställning i Stockholm på Intiman den 14 november, den första sålde slut, så det var ju roligt. Uppsala 15 november, sen är det 2 slutsålda i Göteborg 16 och 17, men jag har lagt till 29 november i Göteborg på Draken, en till extra föreställning. 21 november i Jönköping, 22 november i Linköping, 23 november i Norrköping, 24 november Stockholm, det hade jag sagt, ja. Och 25 november Malmö. Johannes Finnlaugsson kommer vara med också och köra på de allra flesta ställen i alla fall. Han kan inte vara med i Malmö, men det kommer vara någon annan rolig då. Ja, olasöderholm.se. Och just det, ett par av de här ställena är studentställen, men man behöver inte kårlägga eller så. Det är bara studentställen vanligtvis. Men den här kvällen får alla komma. Mm. Vill någon annan säga någonting? Eller pusha för något?
Ja, ja, men jag kan ju säga att vi gör improvisationshumorföreställningen Skuld på Teater Alma på fredag 22. Och varför är jag så dålig på datum? Vad är det för dag? Idag 19.
Ja, det måste vara, då kan du säga imorgon.
Ja, imorgon den 22 september, då så gör jag och Dilan och även två till komiker, Tora Larsson och Elvira Lander, och med konferensier Elinor Svensson. Vi gör en improviserad humorföreställning på Teater Alma i Stockholm. Nu idag på tisdag så finns det några biljetter kvar. De kanske har tagit slut.
Jag kan kanske säga att mitt seriealbum Uppgång och fall har blivit dramatiserat och går på Uppsala stadsteater. Så där, om man är där i nätet, så skulle man kunna gå och kolla på den.
Kul!
Coolt. Jag tänkte vi kanske kunde gå ut på NATOs version av We Are The World.
Ja, lite fred.
Vi pratade om det förra veckan, att NATO utöver det här med sin då förkrossande militärmakt börjar med lite mer då soft power, som är hashtag aktivism. Att det står hashtag We Are NATO bakom Jens Stoltenberg när han var med i Agenda.
Just det.
Och så kan man skriva under hashtag We Are NATO sina känslor för NATO, hur härligt det var med i NATO. Men det var en lyssnare som skickade en länk till ett YouTube-klipp där alla NATOs utrikesministrar på ett möte sjunger We Are The World tillsammans.
Ja, men den vill vi jättegärna höra.
Mm.
Sjunger de på riktigt?
Det är på ett möte i Turkiet.
Wow. Och de har jättestora trummor. Vilka är tjejerna?
Kolla där igen. Stoltenberg ser lite, han ser lite nervös ut. Han sjunger inte. Eller han bara så rör på läpparna.
Han vet att det här kommer läggas upp på internet.
De gör tummen upp.
Det är ändå coolt, men att sjunga We Are The World och verkligen mena det.
Tolka den låten så extremt bokstav.
Men gud, vilken stämning.
Och det är kul, det är så här, We Are The World mer som hot än som gemenskap. Ni vet att det är vi. Vi är världen.
Åh, oh, herregud.
Tack för idag. Ha det fint.
Idag?
Ja, eller igår.
Aha, okay.